Nåd være med dere, og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst er samme tekst som episteltexten. Tar og leser den en gang til. Det er Paulus brev til Efesierne, det fjerde kapitlet fra den første versen. Derfor utmaner jeg dere, jeg som er en fange i Herren, at leve verdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Herre, skriv dessa ord in i våra hjärtan. Amen. Vi ska tala idag om andens enhet. Det är ju en andlig enhet, men det finns ju också många enheter här på jorden. Jordiska enheter. Till exempel en familj är en enhet. En förskola är en enhet. En skolklass är en enhet. En arbetsplats är en enhet. En enhet är ett sammanhang som består av olika delar eller medlemmar, om det är människor. Var för sig är de olika medlemmarna olika, men de har någonting gemensamt. De tillhör enheten. Och i den här enheten så kommer man också ofta överens om vissa saker, värderingar eller principer som man tycker är viktiga. Ofta för att det är ju viktigt för alla att trivas och passa in. I dagens text talar Paulus också om vissa saker som är viktiga i andens enhet. Ja, man skulle kunna säga att de är viktiga saker i helt enkelt i den kristna religionen, att de här delarna, de är helt nödvändiga för kristendomen. Man behöver de här delarna för att kunna kallas kristen. Och det är 7 olika beståndsdelar, och i den ordning som Paulus skriver dem så är det en kropp, en ande, ett hopp, en herre, en tro, ett dop, en Gud. Man kan kanske undra lite varför Paulus skriver i den här ordningen. Den kan uppfattas som lite rörig, den här ordningen. Svårt att säga, är det någon kronologisk följd eller varför skriver han så här? En sak jag la märke till är i alla fall att det är 7 delar, och den fjärde, alltså i mitten, står det en herre. Alltså Jesus är i mitten. I gamla testamentet så skrev man ofta på det sättet att man placerade det viktigaste i mitten. Ni kanske har hört det här om Jesaja, Jesajas bok, i den andra delen av Jesaja, kapitel 40-66. Alldeles i mitten av Jesaja, kapitel 40-66, så hittar man Jesaja 53. Och det handlar ju om Jesu lidande och död. Så man placerar det viktigaste i mitten. I vår kultur, i vårt samhälle, när vi läser texter, så placerar man ju ofta det viktigaste i början. Eller kanske i slutet. Men i nyhetsartiklar ofta det viktigaste i början. Så det är lite annorlunda från vår kultur, vårt sätt att tänka. Men om vi skulle hitta en annan ordning på de här 7 delarna som är lite mer logisk för oss, så skulle man ju kunna skriva en Gud, en Herre, en Ande, eftersom vi brukar ju tala om Fadern, Sonen och den helige Ande i den ordningen. Och sen resten, en tro, ett dop, en kropp och ett hopp, till exempel, skulle man kunna göra. Enheten kallas andens enhet. Och det är ju inte svårt att förstå att den helige Ande hänger ihop med allt det här. den helige ande er sentral for alt som Paulus nevner i denne teksten. En Gud og en Herre henger jo forstås ihop med den helige ande, Faderen og Sonen og den helige ande. De henger ihop. De er alle del av den treenige Guden. Og tron, dopet, kroppen og hoppet, det er jo alle velsignelser som den helige ande gir oss. Den helige ande skaper tro i våre hjerter. Den helige ande er med når vi blir døpte, når vi får troens gåva som spedbarn. Vi blir på nytt fødde. Den helige ande gjør oss en del av kroppen. Vi blir lemmer i kroppen. Og den helige ande gir oss hoppet. Og det gjør han jo gjennom ordet, der vi får høre om hoppet, om det evige livet. Men hur gir då den helige ande oss dessa velsignelser? Hur får vi troen? Og hur blir vi døpte? Hva er det som er det sentrale her i det? Det finns någonting som Paulus inte nämner. Det finns någonting som är i bakgrunden. Och det är evangeliet. Evangeliet hänger också ihop med allt det här som Paulus nämner i den här texten. Vad är då evangeliet? Och hur hänger evangeliet ihop med allt det som Paulus skriver om? Jo, evangeliet, det är ju glädjens budskap, det glada budskapet om syndernas förlåtelse och det eviga livet genom Jesus vår frälsare. Evangeliet, det kallas för Guds evangelium i Bibeln. Det kallas Guds evangelium för det kommer från Gud till oss. Paulus skriver i den allra första versen i Romarbrevet, så skriver Paulus: från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Avskild för Guds evangelium. Evangelisten Markus, han både börjar och avslutar sin bok med att säga någonting om evangeliet. I den allra första versen i Markus evangeliet så står det: här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Och i en av de allra sista verserna i Markus evangeliet så hittar vi ju Jesu ord innan han for upp till himlen: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Så det är som en fin inramning där i Markus evangeliet. Det både börjar och slutar med någonting om evangeliet. När Markus skriver här börjar evangeliet om Jesus Kristus, så kan vi ju se att då är det i betydelsen budskapet om Jesus Kristus. Evangeliet är ett budskap. Och eftersom det är ett budskap så kan det också heta att vi tror på evangeliet. Då betyder det egentligen samma sak som att tro på Jesus. Jesus, han sa i början av sin verksamhet: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Så när vi tror på Jesus som vår frälsare, när vi tror att Jesus har levt och dött för att vi ska bli frälsta, då tror vi också på evangeliet. Så att tro på Jesus, tro på evangeliet är samma sak. Evangeliet, det är alltså budskapet som vi ska tro på, men evangeliet är också i sig självt någonting som har kraft till att skapa tro i våra hjärtan. Så det är både ett budskap, men det är också en kraft. Det är ett levande ord. Paulus skriver i Romarbrevet, tillbaka till Romarbrevet. Han skriver där i den 16:e versen i kapitel 1: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Så evangeliet är en Guds kraft så att vi blir frälsta, så att vi blir troende. Evangeliet, det kommer också till oss genom dopet. Dopet är ju ett av de tre nådemedlen som den helige ande använder för att ge oss evangeliet så att vi blir frälsta. Vi ser också den här kopplingen i slutet av Markus evangeliet som jag nämnde. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Så blir vi döpta. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Och det hänger ihop med evangeliet. Och när vi blir döpta och kommer till tro på evangeliet, så gör också den heliga ande oss till medlemmar eller lemmar i kroppen. Och vi får hoppet om det eviga livet i himlen. Så vi ser alltså på många olika sätt hur den heliga ande hänger ihop med allt det här, och evangeliet är centralt för allt det här. Evangeliet är det som vi först och främst ska fokusera på. Det ska vara det centrala i vår verksamhet, det centrala i vår förkunnelse. Det var det också för de första kristna. De var kända för att de predikade Kristus. De började kallas kristna eftersom de predikade Kristus. Och det står faktiskt att de började kallas kristna. Alltså andra människor märkte att de predikade Kristus. Så de började kalla dem för kristna. Och så ska det också vara för oss. Evangeliet om Kristus, det ska vara det centrala för oss. Det är inte lagen som ska vara det centrala för oss, utan det är evangeliet. Det är inte Guds vrede över synden som ska vara det främsta budskapet som människor ska känna oss för, utan det är Guds kärlek i Kristus som ska vara det främsta budskapet. Självklart ska vi predika både lag och evangelium, men evangeliet måste få dominera. För endast det ger andligt liv och andlig näring. Och dessutom så är det ju så att vi föds ju faktiskt med lagen inuti oss. Alla människor har ett samvete i hjärtat. Och samvetet fungerar ju som lagen gör. Lagen, den anklagar oss när vi gör någonting fel eller när vi låter bli att göra något gott. Samma sätt gör samvetet. Den anklagar oss. Kan till och med anklaga oss för många saker som vi har gjort tidigare i våra liv, för länge sedan. Så samvetet, kan man säga, är som en inbyggd lag som vi har inuti oss. Den finns redan från födelsen. Däremot så föds vi inte med ett inbyggt evangelium. Vi föds inte med evangelium inuti oss. Till en viss mån så kan man ju få evangeliet inuti oss om vi umgås mycket med Guds ord. Om vi umgås mycket med evangeliet. Och ett exempel på ett sätt att man kan få evangeliet inuti oss och att vi kommer ihåg det. Det är att lära sig till exempel minnesversar eller någonting från katekesen. Eller att man lär sig andliga sånger utantill. På det sättet så kan man utifrån minnet hämta evangeliet. På så vis kan det vara inuti oss. Men poängen är, evangeliet måste få dominera i vår förkunnelse och vår verksamhet. För lagen, den bär vi alla med oss hela tiden. Ofta när människor kommer till kyrkan så är många människor redan förkrossade. För de har ett samvete som säger att de är syndare. Och samvetet, det har ju Gud gett alla människor från födelsen. Så evangeliet är viktigt för oss. Och evangeliet, det fungerar också som ett skydd för oss. Med evangeliet så skyddar Gud oss. Paulus skriver om fridens band. Ett fridens band. Som omringar oss, som skyddar oss, som skyddar enheten. Om vi däremot skulle låta bli att förkunna evangeliet, om det inte skulle vara det centrala, då skulle vi vara ett lätt byte för djävulen. Evangeliet, det är det bästa vapnet, kan man säga, eller det bästa skyddet mot djävulen. Paulus skriver en uppmaning till Efesierna och till oss. Bevara andens enhet. Alltså han ger en uppmaning till de kristna. Att de ska bevara andens enhet. Det er jo selvklart Gud som bevarer andens enhet. Det er Gud som gjør det. Men sen så påverker jo også vårt agerende det her. Vårt agerende kan påverke enheten antingen positivt eller negativt. Og når vi prater om det her med å bevare andens enhet, da er det også nødvendig å si noe om hvordan vi kan undvike at andens enhet blir skadet. Det kan jo skje gjennom konflikter og splittringer. Precis som det kan uppstå konflikter og splittringar i på en skola eller på en arbetsplats eller i andra sociala sammanhang, så kan det också uppstå konflikter i en församling eller i en kyrka. Konflikter, de är aldrig trevliga och de kan även göra stor skada mot enheten och kroppen. Men det är inte på så vis att kroppen, alltså Kristi kropp, att kyrkan någonsin skulle kunna förstöras av konflikter och splittringar. Oavsett hur många konflikter och splittringar som finns i kyrkor runt om i världen, så kommer Gud alltid att bevara kroppen, Kristi kropp, genom alla tider. Kyrkan ska för alltid bestå, precis som Guds ord alltid ska bestå. Men ändå så kan splittringar göra stor skada här på jorden. Så Paulus uppmanar oss att bevara andens enhet. Alltså behöver vi ju fundera på hur vi kan göra det. Hur kan vi bevara andens enhet? Och en viktig del i det är att försöka undvika konflikter. Åtminstone sådana som är onödiga. För det finns både onödiga konflikter, men det finns också nödvändiga konflikter. En nödvändig konflikt som man behöver ta, det är när vi predikar Guds ord. Eller när vi säger det som är sant till andra människor och här i församlingen också. För det som ofta händer när man predikar hela Guds ord här i världen, så kommer det att ske en splittring bland de som hör på. Så särskilt om vi predikar för andra människor, för utomstående. Det sker en splittring när man predikar sanningen. Det skedde när Jesus predikade här i världen. Några trodde på honom som Messias, andra trodde inte. Några lyssnade gärna till allt som han hade att säga, men andra hatade honom och förföljde honom och sökte att döda honom. På samma sätt var det med apostlarna och på samma sätt har det varit med den kristna kyrkan ända sedan dess. Och det hade ju också Jesus förutsagt skulle ske. Jesus hade sagt till lärjungarna innan han skulle lida och dö i det här långa samtalet de hade. Då sa Jesus: om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Så det sker en splittring att några vill förfölja, men några vill också lyssna och bevara. Och det var också det här Jesus menade när han pratade om sig själv och sitt uppdrag. När han pratade om att han kom för att sända, inte fred utan svärd. Det är ett lite svårt bibelställe det här, jag kan läsa det. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor. Och var och en får sin familj till fiender. Alltså det sker en splittring när Guds ord får verka. Det är för att några inte vill. Det är för att några hatar Guds ord, några lyssnar. Själva splittringen beror ju då inte på att det är någonting fel med Guds ord. Utan splittringen beror på att många människor vägrar att lyssna. Med andra ord, splittringen beror på synden. Som syndare så vill man inte lyssna till den sunda läran. Men det kan också uppstå konflikter och splittringar på grund av annan synd. Och det är tragiskt när det händer. För det är onödiga konflikter och splittringar. Så framförallt så vill vi undvika att vi blir orsak till att någon sån konflikt uppstår. Det kan hända om någon i en kyrka eller församling faller i synd. Och det här blir känt i kyrkan. Då kan det göra stor skada i den kyrkan. För när någon syndar, då kan det rent av bli en orsak till att någon lämnar den gemenskapen. Ja, kanske till och med att de lämnar den kristna tron. Och det är ju tragiskt när det händer. Men för oss så kan det vara bra att prata om det här och tänka på det för att vara förberedda ifall det skulle hända. Om en sån situation skulle uppstå. Hur ska man reagera och agera då? Det finns flera saker som kan vara bra att tänka på. Paulus han skriver i början av texten att vi alltid ska vara ödmjuka, milda, tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Det kan man tillämpa på en sån situation där någon syndar och det blir allmänt känt i hela församlingen. Då behövs ju förmaning förstås. Man behöver förmana den som har fallit i synd. Man ska förmana, men man ska göra det med ödmjukhet, mildhet och tålamod. En annan sak som kan vara bra att tänka på i en sån situation, det är att man behöver egentligen inte bli så väldigt förvånad eller chockad över att det händer. För vi måste ju tänka på att i en församling så finns det inte annat än syndare. Alla människor, alla medlemmar i en församling är syndare. Så vi ska akta oss för att ha skyhöga förväntningar till varandra. Utan vi får istället ha realistiska och bibliska förväntningar till varandra. Vi får komma ihåg att alla kristna, alla våra trosyskon har två naturer precis som oss. Vi har en gammal syndig natur, men vi har också en ny andlig natur, den nya människan. Alltså kan vi både förvänta oss att vi får se goda gärningar hos den här personen, hos andra, och trons frukter. Men eftersom den här personen, precis som du och jag, även har en syndig natur, så behöver vi ändå inte bli chockade om andra faller i synd. Och vi får se det. Så då kan vi lättare förstå om jobbiga situationer händer. Om någon syndar, ja då beror det på den gamla Adam. Men om de gör något gott, så beror det på den nya människan. Ett annat sätt som konflikter och splittringar kan uppstå, det är kanske det allra mest onödiga och tragiska av alla. Och det är när konflikter uppstår helt enkelt för att vi är olika. Att vi tänker olika, har olika åsikter. För vi är ju olika människor. Vi har många saker gemensamt. Allt det som Paulus pratar om i dagens text. Vi har en Herre, vi har en Gud, en ande, en tro och så vidare. Vi har det viktigaste gemensamt. Men ändå så är vi olika på många sätt. Och det får vi vara. Det får vi ju räkna med. Precis som det är en självklarhet att alla barnen i en skolklass är olika. De tänker olika, har olika åsikter. Precis som man har det på en arbetsplats. Så borde man ju också kunna förvänta sig det i en församling. I frågor som inte är lärofrågor. Där har vi frihet att tänka och tycka olika. Vi ska inte kräva av varandra att man ska tänka och tycka olika. Att man ska tänka och tycka lika. Om allt. Det kan ju handla om jordiska saker. Det kan handla om samhälle, politik, mat och så vidare. Men det kan ju till och med handla om andliga saker. Alltså yttre andliga saker som liturgi. Eller vilken psalmbok som är bäst. Eller vilken bibelöversättning man föredrar. I sådana frågor så har vi frihet. Och det är mycket onödigt att skapa konflikter på grund av sådana frågor. Nu har vi pratat lite om olika orsaker till varför konflikter och splittringar uppstår. Och att prata om det, det är inte så jättetrevligt eller mysigt. Men det är bra ändå att vara förberedd på hur man kan reagera i olika situationer när de väl uppstår. Bara för att sammanfatta. Vi behöver alltså inte bli förvånade om inte alla vill lyssna när vi predikar hela Guds ord. För det är ett kännetecken för världen att världen hatar Guds ord. Och vi behöver heller inte bli förvånade när trossyskon syndar, när de faller i synd. För det har sin förklaring i att de har en syndig natur, precis som vi alla har. Och vi behöver inte heller bli förvånade när vi ser att andra i församlingen har olika åsikter i diverse frågor. För där har vi frihet att tycka och tänka olika. Vi är olika, men vi är ändå lika. Vi får komma ihåg att vi har det viktigaste gemensamt, som Paulus skriver. En kropp, en ande, ett hopp, en Herre, en tro, ett dop, en Gud. Alltså, vi har alla gemenskap med den treenige Guden på grund av att Jesus har kommit och skapat frid mellan oss och Gud. Vi har alla samma tro på honom, han som är världens frälsare, vår frälsare från vår synd. Vi har alla blivit döpta och blivit lemmar i den samma kroppen. Och vi har alla det samma hoppet om det eviga livet i himlen. Vi är alla en del av andens enhet. Vi får tacka Gud som bevarar oss i den här enheten genom evangeliet. Amen. Låt oss be. Kära Herre Gud, kära Herre, kära Ande, bevara oss i andens enhet genom ditt ord. Hjälp oss att fokusera på det allra viktigaste, på evangeliet, på vår gemensamma tro på frälsaren Jesus, vår Herre. Skapa i oss en vilja att vara ödmjuka, milda, tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Amen.